Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Barbarians at the Gate, The Fall of R.O.R. Nabisco är en klassisk amerikansk fackbok av Brian Burrow och John Heliar, byggd på undersökande journalistik. Den handlar om det uppmärksammade uppköpet av R.U.R. Nabisco i slutet av 1980-talet, när bolaget blev centrum för en av Wall Streets mest dramatiska budstrider. Boken skildrar hur ledningsambitioner, private equity, bankfinansiering och aggressiv förhandling formade affär och visar samtidigt hur 1980-talets finansvärld fungerade i praktik. Det är inte en teknisk lärobok, utan en berättande och mycket detaljerad redogörelse för ett historiskt företagsdrama. Därför passar den både läsare som vill förstå finanshistoria och den som vill se hur makt, incitament och prestige kan driva stora affärer långt bortom den rena siffran. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första så byggdes den största uppköpsaffären i Wall Streets historia. Boken kärnar själva uppköpet av R.U.R. Nabisco, där ett enormt leveraged buyout blev ramen för hela berättelsen. Författarna visar hur affären växte fram i flera steg med olika budgivare, banker och rådgivare som försökte kontrollera processen. Det gör boken viktig eftersom den förklarar hur ett LBO inte bara är en finansiell konstruktion utan också en förhandling där tidspress, förtroende och informationsövertag spelar stor roll. Läsaren får följa hur priset pressas upp, hur finansieringen staplas på hög och hur varje nytt drag förändrar förutsättningarna för alla andra. Det som skiljer framställningen från en vanlig affärshistoria är att den visar helheten från det första strategiska intresset till slutresultatet. Därmed blir uppköpet inte bara ett enskilt fall, utan ett exempel på hur kapitalmarknaden i slutet av 1980-talet kunde omforma stora amerikanska bolag på kort tid. För det andra, F. Ross Johnson och ledningens egen intresse. En central dimension i boken är F. Ross Johnson, R.U.R. Nabiscos chef, och hans roll i att driva affären. Burrow och Heliar skildrar hur ledningens ambitioner, ersättningssystem och vilja att behålla kontroll påverkar besluten. Det är viktigt eftersom boken visar att företagsledare inte bara agerar som neutrala förvaltare utan också som aktörer med egna mål, prestige och lojaliteter. Johnson framställs som en skicklig men kontroversiell figur och genom honom blir det tydligt hur ledningsintressen kan krocka med aktieägarnas, styrelsens och de anställdas intressen. Denna konflikt gör berättelsen mer än en historia om pengar. Den blir också en studie i corporate governance, där frågan om vem som egentligen har rätt att styra bolaget ligger i centrum. Boken ger därmed en konkret bild av hur interna maktspel kan utlösa enorma finansiella konsekvenser. För det tredje, KKR och den nya logiken bakom private equity, Kolberg Kravis Roberts KKR, är den andra stora kraften i boken. Genom Henry Kravis och George Roberts visar författarna hur private equity på 1980-talet blev ett verktyg för att köpa stora bolag med lånade pengar och sedan omforma det. Boken förklarar inte bara att KKR vann, utan varför deras metod var så effektiv i den tidsperioden. Det handlar om finansiering, disciplin, kontroll och förmågan att samla kapital snabbt när ett tillfälle uppstår. Samtidigt framträder den hårda konkurrens som fanns mellan olika köpgrupper, där varje aktör försökte övertrumfa de andra med bättre villkor eller större djärvhet. Detta ger läsaren en tydlig förståelse för hur private equity blev en dominerande kraft i amerikanskt näringsliv. Boken är därför relevant inte bara som historia, utan också som förklaring till den moderna affärsmodell som senare kom att prägla stora delar av globalföretags förvärvsmarknad. För det fjärde, 1980-talets Wall Street som kultur av prestige, risk och överskott. En av bokens starkaste sidor är skildringen av Wall Street som kulturmiljö. Författarna fångar en tid när aggressivitet, status, tävlingsinstinkt och storvulenhet präglar affärsvärlden. Det gör att boken fungerar som ett porträtt av en epok, inte bara av en affär. Läsaren ser hur finansiella aktörer rör sig i ett klimat där snabba beslut, höga arvoden och stora personliga egon driver handlingen framåt. Det här är viktigt eftersom det hjälper till att förklara varför uppköpet blev så intensivt och så symboliskt laddat. Affären handlade inte bara om hur mycket R.U.R. Nabisco var värt, utan också om vem som fick dominera, vem som skulle förlora ansiktet och vem som skulle definiera spelreglerna. Därför blir boken en kulturhistoria över 1980-talets finanskapitalism med all dess energi, cynism och överdrift. Slutligen, en journalistisk berättelse om maktens konsekvenser för företag och samhälle. Barbarians at the Gate är också ett exempel på hur undersökande journalistik kan göra komplex finanshistoria begriplig. Författarna bygger berättelsen på omfattande research och binder ihop många aktörer utan att tappa den röda tråden. Det ger boken stor styrka som läsning, men också som dokument över vad ett uppköp av denna typ kan innebära. Genom att visa skuldsättningens logik, förhandlingarnas brutalitet och ledningens prioriteringar väcker den frågor om vad som händer med ett företag när det behandlas som ett finansobjekt. Boken kritiserar inte systemet med en tydlig tes, men den blottlägger dess mekanik och konsekvenser. Därför är den särskilt värdefull för läsare som vill förstå skillnaden mellan att beskriva en affär och att verkligen förklara hur den förändrar företagskultur, maktfördelning och synen på kapitalism. Det är just denna kombination av berättelse, dokumentation och analys som gör verket fortsatt centralt. Sammanfattningsvis, den här boken passar särskilt bra för läsare som vill förstå företagsaffärer, Wall Streets historia, private equity och hur stora uppköp faktiskt går till. Den är också värdefull för studenter, ekonomer, chefer och andra som vill se hur incitament, prestige och finansiering samspelar i praktiken. För den som är intresserad av svensk näringslivshistoria kan boken dessutom fungera som en jämförelsepunkt, eftersom den visar en typ av kapitalism och ägandeförändring som även har påverkat europeiska marknader, om än på andra sätt. Det som verkligen skiljer Barbarians at the Gate från många andra böcker i samma genre är att den kombinerar journalistisk precision med romanliknande dramaturgjutan att bli spekulativ. Den förklarar en komplicerad affär på ett sätt som gör den både läsbar och analytisk. Samtidigt fångar den en hel epok i finanshistorien, vilket gör att den fungerar lika bra som affärsberättelse, som tidsdokument. Därför har den blivit en klassiker, inte bara för att den handlar om en stor affär, utan för att den visar hur en hel marknadskultur ser ut inifrån. Om du vill stödja Brian Burrow, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!